Ja, det som är text de här veckorna vi är inne i just nu är precis som Martin säger, hämtat ur Bergspredikan. Och det är de första verserna i Matteusevangeliets femte kapitel, det vi också kallar för saligprisningarna. Och idag har det alltså kommit till den om rättfärdighet. Den är så kort så ni nästan skulle kunna läsa den tillsammans med mig när jag har läst den först en gång. Matteus 5 och vers 6. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de ska bli mättade. Vi läser. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de ska bli mättade. Amen. Jag tycker att vi har fått väldigt bra minipredikningar, både av konfirmanderna, bilderna och av Martin. Och jag lägger lite därtill. Och börjar med en debattartikel som fanns i Göteborgs-Posten den här veckan, signerad Mattias Hagström. Och den hade som rubrik, det här var en stor artikel över ett helt uppslag: bara vi inte talar om rättvisa. Bara vi inte talar om rättvisa. Punkt, punkt, punkt. Och så skriver Mattias Hagberg om bilar som brinner och sten som kastas i London och Paris och i Göteborg, i Backa och i Tynnered. Och han slutar sin artikel så här: det finns en förbluffande samstämmighet i de senaste årens sociala oro i Europa. Det är som om händelserna följer ett färdigt manuskript. Det spelar ingen roll om det är Paris, London eller Göteborg. Det börjar med verklig eller upplevd polisbrutalitet. Sen kommer några dagar eller veckor av planlösa bränder och stenkastning. Följt av politiker som går ut och säger att här behövs lag och ordning och sociala satsningar på fattiga områden. Men aldrig ett ord om rättvisa, om fördelningspolitik eller unga människors rättmätiga ilska över ett samhälle som ständigt stämplar dem och deras hemmiljö som sjuk. Jag vet att det här inte är en politisk talartribun utan en predikstol. Och jag vet också att rättvisa och rättfärdighet inte är totalt liktydligt med varandra. Men nog är de orden och dimensionerna faktiskt släkt. Och det slog mig när jag satt och funderade på detta om hunger och törst efter rättfärdighet. Och samtidigt läste den här artikeln att den där hungern kan nog ta sig uttryck på väldigt många sätt. Och kan ibland bli ganska desperat till sitt uttryck. Är det så att du och jag känner av hungern och törsten efter rättfärdighet? Ja, visst gör vi det. Och hur känns den hungern? Ja, den känns nog rätt ofta som en plåga. Helt enkelt därför att vi ju ser och vet att det är så mycket i den här världen som inte står rätt till. Men där ska vi nog inte ta några smärtstillande medel. Utan det är ju plågan över att så mycket inte står rätt till som faktiskt är ett tecken på att vi är levande människor. Att vi faktiskt bryr oss. Och den där hungern och törsten efter rättfärdighet är ju också en drivkraft. Hur mycket har inte uträttats i stort och smått i världen? Därför att människor har plågats av att det är så orättfärdigt. Och som man inte själv alltid har tillhört de plågade, så har det ändå varit för svårt att uthärda. Och så har det blivit en drivkraft till att något gott har blivit gjort. Och så är det hela tiden. När jag funderade på detta med vad rättfärdighet egentligen är, så kom jag att tänka på att jag jobbade med en tidning som hette Trots allt. Som tyvärr är nedlagd numera, men som fanns så där mellan 90 och till för ett par år sedan. Och så hade vi en gång en serie om stororden. Det finns ju många sådana i den kristna tron. Barmhärtighet och nåd och frälsning och rättfärdighet och allt vad det heter. Och av de artiklarna gjorde vi sedan en bok som heter just Stororden. Och den som skrev om rättfärdighet var Anders Pilz. Han skriver i Göteborgsposten ibland på lördagarna. Och jag tycker verkligen att han gör som Paulus säger att man ska göra. Man ska lägga sina ord väl och så ska man salta dem. Och därför att Anders Pilz skriver väl och saltar sina ord så är det ofta många insändare har jag märkt den lördagen efter det att han har skrivit. Sådana artiklar skrev jag också GP ett tag. Det kom inte så många insändare. Jag var nog lite för snäll har jag tänkt i efterhand. Men Anders Pilz väcker debatt. Han skriver väldigt bra tycker jag om rättfärdighet i den här boken Stororden. Och han säger bland annat så här. En människa kan inte bli rättfärdig inför Gud på grund av gärningar. Men man kan inte ha blivit rättfärdiggjord utan att det visar sig i kärlekens gärningar. Och så lägger han till, de goda gärningarna är inte en betalning för himlen. Det är spår av att man har förstått att man är älskad. Och ju mer man har förstått det, desto mer glödande blir kärleken. Och jag tänker så här, om man glöder av en slags harm därför att så mycket är fel på grund av att man har lärt känna kärleken, då är det väl stora möjligheter att det man gör blir något bra och konstruktivt. Men om man mest är omgiven av hat och om hatet har krupit in, även om det är rättvisa man söker, så är det större risk att det blir mycket destruktivt det som sker då. Det är liksom skillnad att vilja göra någonting för rättfärdigheten. Därför att man någonstans har lärt känna en kärlek. Än om man vill protestera därför att det har mött så mycket hat. Då är det större risk att man tar upp en sten eller att man tänder på en bil. Rättfärdigheten kan hjälpa oss att välja väg. Och jag satt och tänkte med en pil in mot mitt eget liv. Det där med fördelningspolitik. Det kan ju inte bara vara någonting som hör politikerna till. Det gäller ju mitt eget liv. Hur jag förvaltar det jag faktiskt äger. Och hur jag tycker att det ska fördelas. Att hungra efter rättfärdighet hjälper mig att välja väg i alla möjliga situationer där det är fråga om jag ska bete mig eller inte bete mig. Ibland tror jag att den där hungern kan leda till en ensamhet. Så kan det ju vara om drevet går på en arbetsplats eller i en skolklass. Men jag någonstans känner att jag kan inte ställa upp på det här drevet jag också. Man kan bli ensam. Fast å andra sidan kan hungern efter rättfärdighet leda till djup gemenskap om jag känner att jag hittar andra som lite brinner på samma sätt som kanske jag gör inuti. Det är inte alltid så självklart vad som är rättfärdigt i ett sammanhang och vad som inte är det. Och då tycker jag det är intressant att det står så här om Jesus. Därför att han älskade rättfärdigheten och hatade orättfärdigheten var han gladare än någon annan. Ja, det står lite mer bibliskt, det står att han var smord med glädjens olja mer än någon annan. Men det betyder rätt och slätt. Han älskade rättfärdigheten, hatade orättfärdigheten. Därför var han gladare än någon annan. Och kanske är det ett av de osvikliga tecken när jag hittar rätt på rättfärdighetens ibland smala stig. Då finns det någon slags bärande glädje. Jag kan se mig själv i spegeln utan att blygas allt för mycket. Och jag kan se in i andra människors ansikte. Det är inte alltid självklart vad som är den rättfärdiga vägen. Och Jesus ger ibland ganska överraskande svar. Som när man kommer till honom med den där kvinnan som han har tagit på bar gärning tillsammans med en man när de begår äktenskapsbrott. Och så säger de till Jesus: vår lag säger att hon ska stenas. Vad säger du? Och ni minns den här märkliga berättelsen. Att han böjer sig ner och ritar något med fingret i sanden. Och så höjer han blicken så säger han: den av er som är utan synd kan kasta den första stenen. Och så böjer han sig ner, skriver igen. Och de andra dryper av. Och det är lite fint att det står att de första som går är de äldste. De har levt lite längre. De har nog lärt sig att livet inte alltid är så svartvitt. Och så säger Jesus till kvinnan: har ingen dömt dig? Nej, säger hon. Och han säger: det är överraskande om man tänker på rättfärdigheten och lagen. Inte heller jag dömer dig. Eller Zacchaeus, som var en ganska gniden och girig typ. Och som till och med var en tjuv. Och som Jesus bjuder hem sig till för att tala med honom öga mot öga. Jesus möter på något sätt rättfärdigheten med en stor portion barmhärtighet. Men, och det är ett väldigt viktigt men, han vill alltid rättfärdighet. Han vill att det ska landa där för en människa. Därför att där finns den djupa glädjen. Men därför att han vet hur tufft det ibland är, möter han upp med en stor portion barmhärtighet. Inte heller jag dömer dig, säger han till kvinnan. Gå i frid, synda inte mer. Och med Zacchaeus märks det att det har hänt något på rättfärdighetens väg. Han fortsätter inte att vara en sån där gliden typ. Och han fortsätter inte att stjäla. Någon skrev så här. Jag tyckte att det var enkelt och fint och sant. Jesus trodde på människor. Därför tror människor på Jesus. Och därför att Jesus tror på människor så ställer han ibland krav om rättfärdighet. Men därför att han känner oss så väl så möter han upp med väldigt mycket barmhärtighet. Så att det liksom blir möjligt. Vad ska man göra då med sin hunger och törst efter rättfärdighet? Ja, man kanske behöver försöka förstå, vad är den rotad någonstans? Varför har vi överhuvudtaget ett samvete? Varför reagerar vi på det där med rätt och fel? Ja, jag tror att det går så långt tillbaka som det som står i Bibelns allra första bok. Att Gud skapade människan och gav henne av sin egen ande sitt eget väsen. Vi är släkt med Gud. Och då dras vi gärna till hans son, som ju på ett sätt är vår bror. Och det står om honom i Nya testamentet, om Jesus, att han är en vägvisare till livet. Och rättfärdighet är nästan det ord i Bibeln, om man slår upp en sån där konkordans eller kollar på nätet, som nämns allra flest gånger. Så i Bibeln kan man få väldigt mycket vägledning om vad rättfärdighet egentligen är. Sen kan man verkligen behöva söka bundsförvanter. För det är inte så lätt alltid att vilja välja rättfärdighetens väg. Man kan behöva stöd. Det finns en bild i mitt minne som gjorde ett väldigt intryck på mig. Och det var från den här berömda sanningskommissionen i Sydafrika. När man bestämde efter att apartheidregimen hade fallit. Att den som var villig att ställa sin förrätta och bekänna sina brott. Som hade varit ond mot de svarta. Han skulle slippa straff. Och så är det här en bild där Desmond Tutu sitter i den här rättegången. Med en bisittare. Och så faller han liksom ihop, Toto. Han orkar inte mer. Han har hört så förfärliga berättelser om orättfärdighet och ondska från den ena människan till den andra. Och det är då hans svarte broder som sitter bredvid lägger en tung hand på hans axel. Och det var så väldigt mycket i den där enkla gesten. Om man kanske bad en bön, om man bara liksom tyst sa, jag är med dig. Vi fortsätter att kämpa ihop. Vi gör det här tillsammans. Ibland när man vill gå rättfärdighetens väg, och det inte är den lätta vägen, då behöver man en sån där hand på sin axel. Man behöver en bundsförvant. Något som gör mig väldigt glad, det är att många hjälporganisationer i vårt land säger att de får så många som anmäler att de vill vara volontärer, att de inte kan ta emot alla. Och så är det lätt att tänka lite ytligt. Det här är väl ett land av roffare och giriga människor som bara tänker på sig själva. Nej, det är tydligen inte så. Det finns en långt större hunger och törst efter rättfärdighet än vad vi ibland är medvetna om. Och då kan man ju säga, okej, men det är väl en droppe i havet. Nej, det är aldrig det. Att göra en enkel gest av barmhärtighet och rättfärdighet, att försöka ställa det lite bättre för en annan människa, det är aldrig en droppe i havet. Det är ett ljus i mörkret. Och en droppe försvinner i oceanen, men ett ljus försvinner faktiskt aldrig i mörkret. Och så kan man ändå drabbas av förtvivlan, eller hur, ibland. För det vi gör och det vi vill räcker inte till, och vi är otillräckliga. Jag läste en liten konstig tidningsrubrik i samband med det förfärliga som hände i Norge i somras. Det stod så här, ondskan finns mitt ibland oss. Som om det var någon nyhet. Och jag tänkte, tyvärr min vän, du som skrev den rubriken, det är värre än så. Ondskan finns faktiskt inom oss. Inte bara det. Verkligen inte. Men också det. Så här står det i Nya testamentet. Syndens lön är döden. Och när det finns väldigt lite rättfärdighet, då dör det mesta som kunde leva. Men i samma vers står det. Guds gåva är evigt liv genom Jesus Kristus. Och så finns det en väldigt gammal sång som säger det stora, kort och bra om Jesus. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Och så står det så här. Han är en överste präst som känner med oss i våra svagheter. Och därför, när vi inte räcker till, får vi gå till honom, till nådens tron, och få hjälp i den stund då vi behöver hjälp. Och han avvisar ingen som kommer, som ville rättfärdighet och det gick illa. Han avvisar ingen som inte räcker till. Han lägger en hand på axeln. Och det är inte vilken hand som helst. Den är märkt av sår. Han vet vad det kan kosta. Och han har inte hittills gett upp. Den där mättnaden som Jesus lovade till slut. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Ja, innan jag säger amen ska jag citera några ord till av Anders Pilz. Jag tycker att han formulerade det bättre än vad ens jag kan formulera. Jag får säga lite högfärdigt. Men han formulerar det bäst. Han skriver så här. Den yttersta domen är garant för att livet inte är absurt. Med Malakis ord, se dagen kommer och den ska brinna som en ugn. Talet om elden har inte tillkommit för att terrorisera människor, Det är ett rop på omvändelse medan tid är. Den yttersta domen är garant för att rätt och sanning finns. Den yttersta domen garanterar att mitt liv och hur jag gestaltar det betyder något. Och att människoöden inte bara försvinner och upplöses som skummet på ytan i tidens rum. Offrens skrik kommer inte att försvinna i en stum, kall och likgiltig rymd. Guds rättvisa är garanten. Och jag tror att tron på detta, en dag ska rättfärdigheten fullständigt vinna. En dag ska det bli rättvist. Det är en kraft att orka här och nu. Vid sidan om att man har bundsförvanter som stöder och hämtar goda ord ur den goda boken Bibeln att leva på. När jag satt där hemma och förberedde detta och satt och tittade ut över ängar och skog som det är utanför fönstret där vi bor i Holla i Västergötland, så kom jag att tänka på min väldigt stora familj som jag har gift mig in i. Där finns diverse barn och barnbarn och sånt där. Men så finns det också minst 200 kor. De bor inte hos oss, och det är ju väl. Utan de bor på en gård någon halv mil bort. Och varje vår där i Rensvist, som denna metropol heter, där min bonussvärson driver stor gård tillsammans med sin bror, så är det kosläpp. Har ni varit på kosläpp en gång, då springer alla de där korna ut som varit instängda i stallet hela vintern. Det är en väldig häppning. Det kan komma tusentals människor. Helt otroligt. Och nu är ju jag den jag är, svårt miljöförstörd av Bibeln och mitt ämbete och så vidare. Så när jag var med där en gång och såg det, då tänkte jag givetvis på ett bibelord. I Malakis fjärde kapitel, den sista boken i Gamla testamentet. Och så tänkte jag om alla de som stod där och såg på korna. Någonstans kanske ni vet att det här inte bara handlar om kossor. Så här står det. Rättfärdighetens sol ska gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni slippa ut och hoppa som kalvar som har varit instängda i stallet. Det är uppståndelsens dag, och det är dagen när Jesus till slut låter rättfärdigheten fullständigt segra. Det är det domen handlar om till slut. Och då kanske detta får bli en slutsats. Det är plågsamt, men det är inte fel. Och inte sjukt att hungra och törsta efter rättfärdighet så att det ibland gör ont. Det är betydligt värre om man har blivit kall och cynisk och tänker att ingenting spelar egentligen någon roll. Men har den där kölden inträtt, det är då man behöver komma till honom som tror så mycket på människan. Och som känner med oss i våra svagheter. Och som idag bjuder oss till nattvardens bord. Amen. Vi ber. Tack Jesus för gåvan att få vara på botten älskad av dig. Och för att vi kanske lite har förstått det. Nu ber vi för alla de som inte alls vet och som känner att mycket är orättvist och som därför måste slå på olika sätt. Och vi ber att vi, där vi rör oss, på något sätt ska kunna visa den här kärleken, föröka och fördjupa vår tro. För att rättfärdigheten gör en människa glad och till slut drar det längsta strået. Vi ber så i ditt namn. Amen.